Nåd vare med er och frid till från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är tredje årgångens episteltext från första Korintierbrevets femte kapitel, verserna 7 och 8, som lyder i Jesu namn. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Amen. Du uppståndne och levande Herre och frälsare, kom till oss med din ande i ditt livgivande ord och rensa bort all surdeg från våra tankar och våra liv, så att vi lär oss att sjunga den himmelska lovsången till din ära. I väntan på den dag när lovsången ljuder fullkomlig och klar hos dig i himlen. Amen. Vi firar kristenhetens största jubel och högtidsdag idag. Låt oss därför hålla högtid, uppmanar Paulus oss till. Och det vill vi göra. Men för att budskapet ska framträda så tydligt som möjligt behöver vi också känna till bakgrunden till påsken och i synnerhet de här begreppen påskalammet och surdegen som hör ihop med påsken. Påsken kallas också det osyrade brödets högtid i det gamla förbundet. Och därför är de här två begreppen väldigt centrala. Vi hämtar förklaringar till det här från andra Mosebokens 12:e kapitel, från den första påsknatten. Påskhändelsen var i gamla förbundets tid det största firningsämnet. Efter en 400 år tid i Egypten, av vilka de senaste decennierna var en tid av terror, en fruktansvärd prövningstid för Israels barn, så gick Mose stödd av Aaron till farao för att utverka tillstånd att med folket gå 3 dagsresor ut i öknen för att hålla gudstjänst åt Herren. Och den här begäran avslogs, och gång efter gång måste Gud sända plågor över Egypten. Det blev sammanlagt 10 plågor. Och varje gång förhärdade sig farao trots att han först sa: be till Gud att han tar bort de här plågorna. Sen förhärde han sig och släppte inte folket. Den 10:e och svåraste plågan inträffade just på påsknatten, då Guds ängel gick runt i hela Egyptens land och dödade allt förstfött. Men det fanns undantag. Där man hade tecknat dörrposterna med blod från påskalammet som man skulle äta det den kvällen innan den här natten, där befriades man från den här plågan. Där dog ingen. Och det var ju Israels folk som hade fått information om hur man ska gå tillväga för att fira Herrens påsk. Och det var de som målade blodet på trädet som var runt dörrposterna. Blodet blev räddningen. Det här fruktansvärda som hände, det ledde till att de drev ut Israels barn, rent av så att man gav dem smycken och kläder för att ta med sig, för att de skulle försvinna. Men innan det här hände, kvällen innan, så åt man en måltid som sen blev förbundets heliga måltid. Det gick till så att man på den 10:e dagen i månaden Nisan, och det var på våren den här tiden, då valde man ut ett års gammalt felfritt lamm och förvarade det in till den 14:e dagen. Så snart solen hade gått ner, då det blev skymning, före mörkret kom, slaktade man påskalammet. Och så redde man till en måltid som man då åt sent på kvällen. Och då skulle man också äta osyrat bröd och bittra örter. Under den här måltiden som varade ett par timmar åtminstone, läste och sjöng man, kanske nog mest sjöng, från saltaren. Först 113 och 114 före måltiden. Och sen under måltiden vid olika perioder sjöng man psalmerna 115 till 118. Det var den här måltiden som Jesus åt med sina lärjungar när han instiftade nattvarden. Och det var sannolikt så att det var just psalm 118 som avslutade nattvardens instiftelse. Som det heter i Matteus 26. När de hade sjungit lovsången så gav de sig iväg från övre salen. Den här lovsången, det var avslutningen av den här, det här saltaravsnittet, Hallelsalmerna. Och där i slutet finns också de här orden. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Lite underligt egentligen. Den dagen skulle vara en fröjdedag trots att Jesus då började sitt lidande. Påskalammet är det heligaste under påskfirningen. Nu säger Paulus att Kristus är vårt påskalamm som har blivit slaktat. Det finns en viktig symbolik här. Påskalammet skulle vara felfritt. Jesus var utan synd. För att han skulle kunna sona världens synd fick han inte själv belastas av någon synd. Så var det ju med överste prästerna som gick in i det allra heligaste en gång per år och bar fram blod, stänkte blod på förbundsarken till försoning både för sina egna och för folkets synder. Det måste upprepas. De måste varje år göra det på nytt. Men det blod som stänktes på korset av vårt påskalamm Kristus, det blodet var felfritt, det var mer än bockars och kalvars blod och det behövde inte upprepas. Det var ett evigt gällande offer. Han bar fram en evig rättfärdighet som gäller för alltid. Han offrade inte för sig själv som överste prästen gjorde. Han offrade sitt blod för oss, för hela världen. Han själv var fullkomlig, behövde inget offer. Men han blev gjord till synd för oss. Vår synd lades på honom. Och då var han den enda syndaren. Och hans blod räckte till för att betala för allt. Uppenbarelseboken innehåller många hänvisningar till lammet. I själva verket är det just lammet som är det centrala i uppenbarelseboken. Vi ska se på några ställen där från den himmelska lovsången. I uppenbarelseboken 5 heter det: Jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Sen berättas det hur lammet tar bokrullen som var förseglad och då föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför honom och sjöng: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösterna av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Den stora vita skaran som beskrivs i uppenbarelseboken 7 stod inför tronen och inför lammet och de sjöng: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. I slutet av samma kapitel sägs att lammet ska vara deras herde, den stora vita skarans herde, och leda dem till livets vattenkällor. Det är märkligt att lammet är slaktat också i himlen. Där firar vi den stora påskhögtiden och hyllningen riktas endast till lammet. I uppenbarelseboken finns inte en tillstymmelse av någon ära åt människor. Det är den nya sången. I den lovsången i himlen finns bara lammet som ska äras för allt. Ännu märkligare är det i uppenbarelseboken 13, där vi läser i vers 8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Det här handlar om vilddjuret. De som inte har sitt namn skrivet i livets bok kommer att tillbe det. Men lammet är slaktat från världens begynnelse, från världens grundläggning, långt före långfredagen. Tänk så underligt det där. I Guds plan var Jesus offrad från världens grundläggning. Märkliga ord. Men så fast står Guds ord att ingenting kan rubba det. Lika lite som vi kan rubba tiden. Det här står långt över vår tid och vad vi har möjlighet att påverka. Vi ska gå till det andra huvudbegreppet, surdegen. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Det här går också tillbaka på den första påsken. Då skulle man rensa ur all surdeg från sina kök. Alla bakbord skulle skuras. Det fick inte bli en minsta gnutta surdeg kvar. Man skulle äta osyrat bröd i en veckas tid. Påskhögtiden kallades därför det osyrade brödets högtid. Jesus undervisar vad surdegen står för i andligt avseende. När han talar med sina lärjungar efter och med judarna efter bespisningsundrarna. Då lärjungarna märkte att de hade glömt att ta med sig bröd i berättelsen i Matteus 16, sa Jesus till dem: akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. Lärjungarna blev lite förvirrade och de tänkte att det här nog handlar om att de har glömt att ta med sig bröd. Men Jesus förebrår dem för att de inte förstår någonting. Han säger, kan inte tänka på vad som hände med de 5000 männen som fick äta sig mätta av 5 bröd och 2 fiskar. Och tänk på vad som hände med de 4000 som också fick äta sig mätta. Har ni inte förstått någonting? Och så säger Jesus: hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sa ju att ni skulle akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saduceernas lära. Surdegen är en bild av falsk lära. För det vanliga bakandet var surdegen viktigt. Men i andligt avseende är surdegen ett dödligt gift. Under påsken tilläts inte Israels barn att använda någon surdeg. Det var en symbol för rening. När Paulus tar upp den här symbolen i vår text hänvisar han till det som har skett för världen i Jesu död. Och som genom tron ägs av hans lärjungar. Ni är osyrade. Detsamma säger han i 1 Korintherbrevet 6, vers 11. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. När Martin Luther i lilla katekesen förklarar vad första bönen betyder, helgat var det ditt namn, så har han 2 synvinklar på heligheten. Han frågar: hur sker det? Och svarar: när Guds ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Det finns 2 delar här alltså. Den ena delen är att vi har ett rent och klart Guds ord och den andra påminner om att leva enligt detta ord. Båda de här delarna är livsviktiga för kristna. Vi ska inte lyssna till falsk undervisning. För den kan ta ifrån oss den tröst som vi får från evangeliet om Jesu dyrbara återlösningsverk. Och vi ska inte låta djävulen, världen och vårt eget kött lura oss på syndens vägar. Det leder oss så lätt till att vi börjar ta det lätt med Guds ord och bönen. Och slutmålet är, han vill att vi ska förlora tron och gå evigt förlorade. En huvudfiende till den rena läran är lagiskhetens surdeg. Den bekämpar Paulus ytterst hårt och klart i Galaterbrevet. Vi kan påminna om hans ord i Galaterbrevets 5:e kapitel, som är exakt detsamma som står strax före vår text i 1 Korinthier 5. Lite surdeg syrar hela degen. Här handlar det om judaisternas krav på omskärelse, som var ett hot mot evangeliets frihet. Judaisterna krävde att också de kristna skulle fullgöra allt i Mose lag, alltså också omskärelsen. Fariseerna försökte också rensa bort syndens surdeg med hjälp av lagen. De menade att de var rättfärdiga för att de lyckades leva exakt så som lagen föreskrev. Men de fick sin dom. De levde nämligen i självbedrägeri. Jesus varnade för deras surdeg. Trots att de menade att de kunde uppfylla hela lagen, underled de kärlek och barmhärtighet. Och därmed visade att de inte hade den sanna tron. För den sanna tron för med sig kärlek och barmhärtighet. De var fulla av andliga synder när de försökte undvika kötsliga synder. I kontrast mot den falska läran om köttets väg till Gud genom egna gärningar, den förmenta egenrättfärdigheten, framställer Paulus den fullkomliga rättfärdigheten som Kristus, vårt påskalam, som han vann åt oss genom sitt heliga liv och sin oskyldiga död i vårt ställe. Om vi försöker bli rättfärdiga genom egna gärningar har surdegen smittat oss. Vi ska rensa ut den. Vi ska fördöma alla försök att delta i frälsningen genom våra egna gärningar och krafter. Vi ska se på Jesus alena. Det är det som Paulus anför som grunden för vår tro i 1 Korintierbrevet 15. Där han anger själva huvudstyckena i vår tro. Att Kristus har dött för våra synder, att han blev begraven och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Där är substansen det viktigaste i vår tro. Just för att han har uppstått och han har många vittnen som han åberopar för att visa hur säkert och fast det här är. Just därför kan vi nu säga det är fullbordat. Punkten har satts, kvittot är betalt. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Så ska vi också se på surdegen i våra liv. Vi hörde i dagens episteltext från Kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, så sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Nu följer framtidsperspektivet. Hittills har vi sett bakåt. Vi har sett tillbaka på Golgata där Jesus sa det är fullbordat. Vi har sett på uppståndelsen. Då kvittot skrevs, det är verkligen så. Efter det här följer en rad förmaningar. Ni har dött. Döda därför era begärelser. Rensa ut surdegen. Det vill säga, lev ett liv med den uppståndne. Inte i synd och begärelser, utan i uppståndelsens kraft. Vi har ju tvättats rena. Vi är helgade. Och har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn. Påsken var i forna dagar också dopets högtid. Då påmindes man om apostelns undervisning i Romarbrevet 6. Att vi genom dopet har dött och begravts med Kristus. Vi har vuxit samman med honom till en lika död som hans. Och så har vi också genom uppståndelsen uppstått till ett nytt liv. Att leva ett nytt liv. Tillsammans med Jesus. Den här sidan av hur surdegen ska rensas bort understryks också av det sammanhang där vår text är hämtad. Första Korintierbrevet 5 är en kraftfull undervisning om hur den kristna kärleken tar sig an trossyskon som har fallit offer för sina begär och fastnat i svår synd. Det står i början av kapitlet. Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Att korintierna har låtit sån synd finnas ibland dem beror på att de är uppblåsta, skriver Paulus. De är stolta. De är högmodiga, för de menar att de har förmåga och rätt att bedöma saken annorlunda än Guds ords föreskrifter. Därför kräver Paulus att de ska överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Motiveringen är just det som sen följer. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa därför bort surdegen. Församlingen i Korint hade angripit problemet genom att sopa det under mattan. Det var lättast så. Man blundar, tittar till sidan. Men den sanna kärleken har domens dag för ögonen. Den kristne ser att den som lever i synd hotas av evig förtappelse. Det kan hända att man måste ta till såna här metoder som Paulus anvisar för att få syndaren att inse hur allvarligt det är. Det handlar om evigt liv eller evig död, och därför måste surdegen rensas bort. Motiveringen är att vårt påskalamm är slaktat, så att vi nu kan hålla högtid med renhetens och sanningens oskyrade deg. Det onda kan inte stå tillsammans med det heliga. Att fira påskens glädjehögtid betyder att skilja sig från ondskans gärningar, från ett liv i synd. Inte för att vi ska förtjäna Guds rättfärdighet, utan därför att vi är rättfärdiga i Kristus. Fortfarande tvingas vi bekänna vår synd. Det här lyckas vi aldrig med fullt. Det är först den dag när vår kropp läggs i graven som vi kan bli riktigt rena. Men till vår nya människa har vi blivit renade 100%. Och det är den som ska strida emot den gamla, så att surdegen inte får fotfäste. För det behöver vi påskens glädjefyllda lovprisning till vårt påskalam som har uppstått och som följer oss i sitt ord och sin ande, så att vi får kraft att följa förmaningarna att rensa bort surdegen, ondskans och elakhetens surdeg i våra liv. I oss själva har vi inte den kraften. Låt aldrig lovsången tystna. Han har kämpat. Segern vunnen är över Satan och all jordens här. Dödens välde övervunnet är. Segerhjälten lever. Han är livet. Vi och leva får. Om än genom dödens flod vi går, ska det bli vår segersång ändå. Herren Kristus lever. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.